Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och en efter en så säljer de vätskan.
Oh my god. Nej, men det här är så djupt sektigt.
Men det är ingenting händer. Ingenting händer. De har druckit vätskan. Ingenting händer. Det visar sig att allt har varit ett test. Han har alltså...
Han är sjuk i huvudet! Vad i helvete? Hej och välkomna till podden SOS med mig Evelina.
Och mig Victoria.
En podd där vi kommer snacka om sjuka katastrofer och olyckor som har hänt över hela världen.
Ja, precis. Alltså vi snackar ju om det här ganska mycket när vi umgås ändå.
Friskt.
Ja, vad bra. Och sen så bestämde vi oss helt enkelt för att spela in våra snack.
Om det finns någon annan där ute som också tycker att sånt här är kul. Ja, men vi landade precis här i studion. Hur mår du? Hur är läget? Vi har knappt hunnit säga hej.
Nej, men jag vet. Jag har liksom inte... Det här är också så konstigt. Det är så konstigt att sitta bakom micken för första gången på länge.
Verkligen.
Nej, men jag mår bra. Alltså, jag vaknade liksom pirrig i morse. Men också gränslöst tidigt. Alltså, klockan 5 vaknade.
Men gud, jag också!
Nej, vad sjukt. Nej, men jag vaknade klockan 5. Och så jag bara, okej.
Okay, och sen blev det kallbad.
Nej, men alltså nästan. Jag gick till gymmet, absolut. Och så var jag där och tänkte... På vår då första inspelning av SOS. Mm. Och då började tankarna drifta till konceptet SOS. Vet du vad det står för? Var det kommer ifrån?
Nej.
Alltså SOS...
Men gud, det har jag aldrig tänkt på. Det är ju bara ett så... Alltså, begrepp som finns.
Ja, exakt, exakt. Nej, men det är ju morsekod. Alltså...
Ja.
Tre långa, tre korta.
Just det har man sett i skräckfilm.
Ja, i skräckfilm. Som du kollar på, som jag inte kollar på. Nej, men och sen så var det väl typ, vad heter de? Sailors, alltså sjömän.
Ja.
Som gjorde om liksom de här bokstäverna till save our ship. Eller liksom att det skulle betyda save our ship. Eller save our souls.
Nej,
Jag vet inte vem vi är i den situationen. Är vi liksom själaräddarna eller de som behöver räddas? Det vet jag inte. Men,
time will tell.
Time will tell. Men också så tänkte jag på hur många otroligt många låtar det finns som heter SOS. Alltså det finns en uppsjö.
Sending you an SOS.
Nej, men alltså, låt mig lista. Det finns då Rihannas SOS.
Banger.
Sen har vi ABBA. Okay. Sen har vi ABBA igen, fast Meryl Streep och Pierce Brosnan version.
Exakt.
Sen har vi Jonas Brothers. Sen har vi hela SZA:s nya album som bara heter SOS.
Ja,
så, alltså, nej, men det finns
Vallå, vad var det jag sjöng på? Var det typ så Idol-Ola eller någonting? Jag tror typ det. Det var en throwback.
Det var en throwback. Sen hade jag en tanke också att det finns också en uppsjö av maktgalna män som har fått feeling. Det finns det många av, men det ska jag prata mer om sen. Jag tänkte att
can't fucking wait.
Jag tänkte att du skulle få börja.
Ja. Ja, jag har ju också något som är högst SOS-igt i den här poddens nya men härliga anda. Okej, okay. Ta ett djupt andetag. Close your eyes. Låt oss måla en scen.
Okej, jag är redo.
Vi är i Boston 1919. En vanlig onsdag i januari. Det är lite så krispigt ute, fint väder, sol, härligt. Klockan är strax efter 12 och stan är ganska busy på den här tiden. Det är hästar, vagnar, folk som går omkring, försöker hitta något så trevligt lunchställe som man gör. Och helt plötsligt, från ingenstans, hörs ett doft, högt muller som dånar genom hela stan, följt av en hög knall. Och vad ingen visste då var att det här var startskottet till en tragedi på massiv skala. Men låt oss ta det från början. Under första världskriget ville man tillverka explosiva medel. Och då behövde man ett ämne som heter etanol. Etanol är ju det som gör en full alkohol. Men det användes alltså också i kriget i stora mängder. Och i Boston så låg ett företag som heter Purity Distilling Company. Och det här företaget gjorde etanol av en sötdoftande substans som kallas för melass. Det är en mörkbrun, alltså trög vätska som ser ut som sirap. Utvinns ur sockerrör eller sockerbetor, det är typ sirap. Och för att kunna lagra den här snabbt växande mängden av sirap som destilleriet behövde för sin etanolproduktion byggs en ny lagertank år 1915. Håll i dig nu. Resultatet blir en 15 meter hög och 27 meter bred, alltså det är en chonk, chonky boy, 27 meter bred blå cylindrisk tank som rymmer 8,7 miljoner liter. Alltså den är
enorm. Jag kan inte ens ta in. Alltså jag, nej, men alltså, hur mycket är det ens? Alltså,
men vad kan det vara i takhöjd här? 3 meter?
Ja,
typ. Ja, den är alltså 15 meter hög och 27 bred. 8,7 miljoner, alltså det är så stort, det är så stort.
Men det är så mycket sirap som skulle få plats i den här studion. Ja. Alltså.
Jag är verkligen bara den här pyttelilla. Ja, nej, det är enorma mängder vi snackar om. I alla fall, efter första världskrigets slut lägger Purity Distilling Company inte av. Utan eftersom att etanol också används i alkohol så fortsätter de bara med produktioner. Ja, ja. Verksamheten går jättebra. Men 1919 så vet man ju att förbudstiden kommer träda, alltså det alkoholförbudet i USA kommer träda i kraft 1920, ett år senare. Landets politiker har bestämt sig, it's happening. Så folk börjar hamstra alkohol.
Nej.
Ja, vilket, friskt, vilket leder till att Purity Distilling Company gör ännu mer etanol, vilket såklart resulterar i att de behöver ännu mer melass i den här tanken.
Men vadå, så de bara stöttar den här alkoholhamstringen? De
ja, gud,
så här,
ja.
Vi måste make our last buck.
Ja, ja, de tjänar ju grova pengar på att folk liksom,
oh, nej.
Alltså, på ett sätt hamstrar alkohol innan 1920.
Oh, wow.
Ja. Någonstans här bestämmer sig också det här företaget för att sirapstanken ska målas mörkbrun istället för blå som den har varit innan. För att nu är jag citationstecken i luften. Symboliskt matcha färgen på sirapen i tanken. Man bara, okej, fine. Men en av målarna som anlitas för det här jobbet misstänker att företaget har bestämt sig för att måla om den här tanken av en annan anledning. För i tankväggen, när han målar, ser han nämligen små sprickor.
Nej.
Men han anmäler aldrig det här för att, alltså, förståeligt nog så tänker han, hade det varit något farligt så hade ju företaget självklart gjort någonting åt det här. Så han säger ingenting och bara målar över sprickorna.
Jag med mina problem i livet. Så måla över sprickorna.
Ja, kör på.
Någon säger väl till, va? Någon säger väl till om man gör fel, va?
Plus. Ja, nej, men så han ser det här, säger ingenting, målar över sprickorna och nu är tanken brun. För att få flytta oss från den här enorma tanken en sekund. Bara ett kvarter från den här enorma tanken. Enorma tanken. Bor familjen Clagerty. Det är en mamma, två bröder och en yngre syster. Storebror Martin äger, äger en krog i närheten. Och han jobbar hårt där för att tjäna ihop nog mycket pengar för att kunna ge familjen ett bättre liv. Precis som många andra i hans kvarter. Och utanför det här lägenhetshuset där familjen Klagert bor är vi tillbaka i den scenen vi startade den här berättelsen med. 15 januari 1919, krispigt Boston, vinterväder.
Folk letar lunch.
Ja, precis. Det är hästar, det är vagnar, otroligt. Och i bakgrunden av staden skymtar den här bruna, cylindriska sirapstanken. Plötsligt hörs ett mullrande följt av en hög knall som ekar över hustaken. Ljudet får människorna på torget att titta upp. Och de vänder sig precis i tid för att se hur metallväggarna på sirapstanken ger vika. De brunmålade plåtarna slits loss och öppnas ut åt alla håll. I ett ögonblick, alltså det här är så fucking sjukt. I ett ögonblick står en 15 meter hög kloss av sirap kvar där tanken nyss har varit. Och bara några sekunder senare sveper en tryckvåg över staden. För att när det här spricker, alltså det trycket som har byggts upp inne i tanken som gör att metallen liksom slungas ut, den tryckvågen kör nu liksom över hela stan. Människor, djur, fordon, byggnader slungas till marken med en enorm kraft. Metallplåtarna från den här tanken och annat liksom material som plockas upp av tryckvågen rusar genom luften och ett slår sönder allt i sin väg och två blockerar också människors flyktvägar där de landar. Kommer du ihåg hur mycket sirap som var i tanken?
Nej, men det var någon miljon siffra där eller ja, något sånt.
Ja, 8,7 miljoner. När de här 8,7 miljonerna liter sirap som rymts i den nu spräckta tanken börjar röra sig neråt och utåt så skapas ett vakuum där den här sirapen tidigare var, där tanken stod. Så allt och alla som nyss kastas omkull av tryckvågen slits nu istället bak av vakuumet som suger in allt. Alltså det är sådana otroliga krafter vi pratar om, för det här var så stort.
Men gud, kan vi bara låta de här stackars människorna hitta sin lunch? Alltså det är, alltså de, men de, så först...
Och hästarna!
Nej, ah, prata inte om hästarna. Men vadå, så först liksom kastas de till marken av, alltså inte ens vågen av faktisk materia, utan bara av
trycket. Ja, alltså den krossar, alltså den här tryckvågen, det är inte så, den krossar lite rutor, alltså byggnader.
Men gud, och sen så dras de liksom tillbaka som någon sorts liksom tsunami-grej.
Precis, för att där den här massan har varit är det nu ingenting, vilket skapar ett vakuum, alltså ett baksug.
Just det, för det är så sjukt mycket.
Ja, för det är så sjukt mycket, exakt. Ja, och du vet han, Martin Clougherty, som vi pratade om tidigare.
Martin, my bad.
Yeah. Exakt. Eftersom han jobbar på den här krogen på kvällarna så sover ju han på dagarna. Så när det här händer utanför, bara ett kvarter bort, ligger han och sover i sin säng.
Mm.
Men dånet är så högt att det väcker honom. Och sen direkt börjar han höra något konstigt superhögt knak. Lägenhetshuset där han och hans familj bor börjar knaka underifrån från husgrunden. Sen börjar hela huset skaka våldsamt. Alltså, förstår du den skräcken? Man har precis vaknat och hela ens hus liksom vibrerar.
I'd like to be. Jag vill gå och sova igen. Jag vill sova.
Ja, precis. Nej, men man blir fucking klar vaken på en sekund. Allt rasar, alltså från hyllor, porslin krossas, möbler välts och de här sköra väggarna på det här stackars huset skakar av tryckvågens vibrationer. Men den här första tryckvågen är bara början på den här katastrofen. För bara några sekunder efter att tanken har spruckit börjar ju den här väggen av sirap att röra sig.
Och vad pratar vi för liksom konsistens? För du sa ju att den liksom stod upp i några sekunder.
Exakt. Alltså, de har haft ganska milt vinterväder i Boston. Och tanken, bara några dagar tidigare, har blivit påfylld med ny varm sirap. Så den här sega vätskan är mer lättflytande än vanligt. När plåten trycks ut och liksom exploderar bort från den här sirapen så liksom står den där, en vägg av sirap, alltså någon sekund. Och sen så rusar den här bruna, tunga vätskan ut och rör sig i sjuka 56 km i timmen. Det är alltså en hastighet som enkelt kan vara dödlig redan vid kollision.
Mm.
Ja.
Ja, det är just det. Kul att bli påkörd av en sån.
Ja, så den här vågen, 8 meter hög och 12 000 ton tung. Ja. den slukar allt i sin väg. Alltså den krossar hus, den dränker hela bostadsområden. Den flyter ut i alla gränder, alla smågator, över torg, in i trädgårdar. Och människor flyr såklart i panik. Men många hinner inte iväg, utan de slås omkull och drunknar i sirapen. Eller så kvävs de av vågen även om de lyckas ta sig ur den. För sirapen täpper igen alla luftvägar.
Nej,
oh, japp. Så nej, för de som lyckas resa sig upp igen och inte fastnar in i själva vågen, så går sirapen ofta inte att torka bort ändå. Så de kvävs av den här tröga sirapen som fastnar i deras näsa och mun.
Nej, åh, ja,
alltså,
vad hemskt.
Åh, jag får rysningar, ja, alltså, det är så hemskt.
Oh.
Ja. För, alltså, en så sjuk klaustrofobisk känsla. Ja. Och det här huset då, som familjen Clagerty bor i, det rycks med i det här vakuumet som bildas. Kraften är så stark att huset dras loss från sin grund. Och det var de här våldsamma skakningarna som Martin kände när han vaknade. Och sen när den här sirapsvågen kommer så släpar den med sig huset. Så huset åker liksom på den här vågen av sirap och slår våldsamt in i en järnvägsbro och slås i spillror. Så allt som finns kvar är liksom en hög med trä. Och Martin, som precis hade vaknat när det här händer, han slår i huvudet och tappar medvetandet. När han vaknar igen är han kall, klibbig och täckt av bråte och plankor som ligger på honom. Han lyckas till slut komma ut och börjar vada genom trög, djup sirap för att försöka hitta sin familj. Ja. Han ser en liten hand sticka upp från under sirapen.
Nej.
Den handen, det är hans systers hand, och han lyckas dra upp henne på en liten flotte som han har gjort av en del av en säng. Så de har varandra och tillsammans så letar de efter deras mamma och bror. Men de hittar dem inte, och till slut så måste de, alltså Martin och lilla systern, ta sig ut från det krossade huset.
Mm.
Senare hittas resten av deras familj. Deras bror är vettskrämd och traumatiserad, men vid liv. Och deras mamma hittas tyvärr död.
Mm.
Och allt det här händer på bara några minuter.
Alltså,
ja. Efter 5 minuter är tanken tom. Och flera kvarter i Boston är täckta med kladdig sirap. Nu kommer ju folk ut för att försöka hjälpa till. Marinkåren kommer, polis, sjuksköterskor, brandmän. Och de tänker säkert att det värsta redan är över. Men nu när kvällen närmar sig så sjunker också temperaturerna snabbt.
Nej, skiten börjar stelna.
Exakt. Sirapen börjar stelna. Så de som tidigare hamnat inne under sirapen och kämpar för att ta sig loss känner istället hur sirapen stelnar helt. Och det blir omöjligt att röra sig. Flera kvävs till döds under den här förhårdnade massan för att de inte kan ta sig ut ur den. Att sirapen stelnar innebär också såklart problem för räddningspersonalen. Den håller bråte som hamnat över skadade människor och människorna själva i ett järngrepp. Och ju mer den stelnar, desto mörkare blir den. Så räddningsarbetarna ser inte igenom den. Och människorna som behöver hjälp, som de kanske liksom hade kunnat få ut innan det stelnar helt, de fastnar djupt där nere under den nu kolsvarta ytan. För ingen kan se vart de är någonstans.
Nej. Oh, Gud.
Alltså det är så, ja, det är så vidrigt. När den här vågen då har lagt sig och sirapen har stelnat, så ser man den totala förödelsen. Torget som för bara några minuter sedan varit fullt av liv. Alltså, gud, jag skrattar inte för att det är kul. Jag skrattar för att det är sinnessjukt att för några minuter sedan så var det fullt av liv, hästar, vagnar, folk, lunch, bla bla. Och nu är det täckt av kladd, bilar, bråte och kroppar. Hela byggnader har svepts med i vågen. Den lokala brandstationen har helt kollapsat. Och i den mörka, kletiga sörjan på marken ligger massor av döda människor och djur. Totalt dör 21 människor i den här sirapsvågen och 150 till skadas. Människorna i stan förlorar både anhöriga och sina hem. Och Martin, han hittade ju sin syster, och sen så hittades också deras bror. Men deras bror var djupt traumatiserad och 11 månader efter olyckan dör han på ett mentalsjukhus. Martin och systern är övertygade om att hans död beror på det trauma som den här olyckan orsakade. Och såklart så tar företaget som drev destilleriet inget som helst ansvar. Utan, alltså, det här är, lyssna på det här. De börjar skylla ifrån sig på att de har blivit saboterade av anarkister. Nej, men alltså, det är så fucking orimligt.
Åh, vad rimligt.
Nej, ja, det är så dumt. Det visar sig dock att tanken har varit felbyggd från början. Plåten som användes var för tunn. Och den hade börjat spricka, precis som målaren misstänkte. Vilket företaget visste! De visste det här. Men istället för att göra något åt saken så målade man den brun så att inte sprickor där det läckte sirap skulle synas lika tydligt.
Nej, men vi får inte heller glömma att det skulle också matcha insidan.
Ja, ja, ja. Det var ju det de tänkte.
Det skulle symboliskt matcha sirapen.
Ja, precis. Det var det de sa, men det egentligen betydde var att det skulle täcka sprickor de visste fanns. För att det är en mörkare färg så sirapen inte skulle synas.
Alltså, någonting säger mig att det här är liksom vårt första så evil company som vi stöter på i liksom alla de här berättelserna som vi kommer ta oss igenom. Det känns som att det finns
vårt första men inte sista. Nej. Kan jag säga. Nej. Invånarna i stan stämmer ju såklart skiten ur det här företaget. Och 3 år efter olyckan betalar företaget en summa som motsvarar ungefär 9 miljoner amerikanska dollar i skadestånd. I svensk valuta är det nu ungefär 94 miljoner kronor. Av den summan betalas ungefär 900 000 kronor per dödsoffer ut till de anhöriga. Men kostnaden för att reparera skadorna på staden var 11 gånger så stor som skadeståndet. Den notan uppgick till totalt 86 miljarder svenska kronor. Mm. Men det är såklart ingenting i jämförelse med all den sorg som det här haveriet orsakade. Så, där hade vi en berättelse om 8,7 miljoner liter sirap. Inte det första man tänker på när man tänker på katastrofer kanske, men det här är en av de sjukaste jag vet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, wow. Alltså, sirap är ett så trevligt koncept annars. Jag tänker på pannkakor.
Ja, det är ju inte så klassiskt hotfullt som typ så vulkan.
Nej, exakt. Jag känner att det var företaget som var de ondisarna här egentligen.
Ja, men verkligen. Ja, men gud, det var inte sirapen.
Sirapen har blivit ond. Ja.
Nej, men det är så sjukt att någonting så alldagligt som sirap kan orsaka sån massiv förstörelse.
Mm.
Du snackade någonting om en karismatisk galen kar tidigare. Alltså, jag är väldigt nyfiken.
Vilken av dem? Alltså det finns så många. Jim ska jag berätta om idag. Det är kul. Om man bara googlar namnet Jim, då kommer Jim Halpert upp. Alltså den väldigt, väldigt sötisen från The Office. Nej, USA. Men,
ja.
Så kär i honom. Inte honom
det vi ska prata om. Det är vi alla.
Ja, inte honom vi ska prata om idag. Tyvärr.
Vad skönt. Jag vill inte krossa min bild av att han är en gullis.
Nej, exakt. Nej, vi ska prata om Jim Jones. Eller alltså...
Det ringer en klocka.
Vi ska egentligen inte prata så mycket om just honom, utan snarare om vad han ställde till med i den sydamerikanska djungeln i november 1978.
Mm.
Jag bör också säga att jag tror att man ska överge alla karismatiska män i sitt liv. Alltså om man har en karismatisk chef, säg upp dig. Alltså följ inte efter de männen i ditt liv. Ja, vi får se vad du tycker efter det här avsnittet.
Ja,
eller liksom
spännande.
Efter det här lilla. Flytta i alla fall inte ut i någon djungel med dem. Du var i Boston 1919.
Mm.
Vi ska flytta fram lite i tiden. Vi ska till 1931, till den amerikanska delstaten Indiana. 1931 föds James Warren Jones. Och hans uppväxt alltså är i princip som en så whistle stop tour i red flags bara. Alltså, hans pappa är liksom en skadad war veteran som lider liksom av PTSD förmodligen, som alla de gjorde som kom tillbaka från kriget. Hans mamma har blivit beskriven som en kvinna helt utan modersinstinkter som liksom lämnar honom ensam under långa, långa perioder. Och han har liksom ingen kärlek i sitt liv i princip under hela uppväxten.
Mm.
Men han har religionen. Han blir väldigt tidigt exponerad till religionen och till liksom Bibeln och blir uppmuntrad att studera Bibeln och så vidare.
Mm.
Han håller fejkbegravningar. Eller riktiga begravningar för roadkill som han samlar på. Som han liksom begraver och har små ceremonier för. Ja.
Men gud, om det här inte hade liksom... Alltså, obviously kommer det ta en dark turn för att du pratar om det här i den här podden. Men annars hade det typ varit lite fint.
Ja, exakt. Alltså, om han hade blivit en sötis sen.
Ja,
så han
precis.
Kanske skulle blivit Jim Halpert egentligen.
Ja.
Nej, men... Nej, han började också läsa väldigt mycket i sin uppväxt. Läslistan är som följer. Adolf Hitler, Josef Stalin, Karl Marx, Mao Zedong och Gandhi fick också följa med där på den listan. Så att han umgås då med de här stora...
På tal om karismatiska galningar.
Ja, exakt. Ja. 1939 då, andra världskriget börjar. Jim nu, som han är 8 bast, han blir väldigt intresserad av nazistpartiet. Och börjar liksom gräva i den ideologin och Hitler som person och så.
Som 8-åring.
Ja, och sen så bara fortsätter följa partiets liksom framgång under kriget. Men han är också, och det här ska vi komma ihåg, han är också super into communism. Han är liksom lite så paradoxiskt lagd generellt. Mm. Men vi ska nog snarare tänka på honom som än åt det kommunistiska hållet snarare än åt det nazistiska hållet.
Ja.
1950-tal, då är Jim, han är i 20-årsåldern ungefär.
Mm.
Då börjar han arbeta som en prästlärling i en kyrka i Indiana. Han blir snabbt frustrerad över att kyrkans ledning inte låter honom liksom predika och ta in alla typer av personer. För det vi måste minnas är ju att 1950-talet i USA är ju otroligt segregerat fortfarande.
Mm,
så att svarta och vita människor får inte delta på samma villkor i kyrkan. De får liksom inte äta på samma restauranger och får inte gå på samma toaletter och sådär.
Nej.
Och sen då när Jones är, han är typ 24, vi är i mitten av 50-talet nu. Han får nog av den här segregerade kyrkovärlden. Han är liksom trött på att behöva skicka iväg svarta människor i dörren. För att just på grund av deras hudfärg.
Vilket också i sak låter, man bara heja.
Ja, ja, exakt. Det låter fett rimligt till en början. Man har liksom glömt bort de här begravda roadkillsen. Man har glömt bort att han har läst Adolf Hitler som ung.
Mm.
Man tänker, här är en schysst snubbe som ska hjälpa till.
Mm.
Han bestämmer sig då för att bli ledare för en egen rörelse i Indianapolis i Indiana. Och det är en massa namnbyten i början, men det landar till slut i People's Temple. Tydligt. Det är liksom för folket, allt folk.
Mm.
Han tänker också att det här är ett perfekt space för honom att predika socialistiska och kommunistiska värderingar. Han vill liksom förändra världen med den här rörelsen. Och den drar snabbt en massa folk. Jim Jones, han är ju karismatisk, som vi vet. Vi har lärt oss. Jag har faktiskt tagit med mig en bild på honom. Okay. Jag tänker att du ska få beskriva
vad
det är du ser.
Okay.
Här har vi honom.
Oj! Alltså, i liksom... In terms of att se iconic ut så hade det lika gärna kunnat vara Elvis.
Visst! Visst tänker man på Elvis?
Ja. Nej, men han ser ut som en... Han ser ut som en alltså, star från 50-talet.
Ja. Han har liksom så svart slickat hår. Ja, det är så
svinkola, tona, pilotglajer. Och också bara the courage att ha en rutig kavaj och en cirkel- och sträckmönstrad slips med någon typ av liksom mandala-mönster där i bakgrunden. Det krävs en person med mod för att ha den outfiten. Man är inte rädd för att sticka ut.
Nej, exakt. Han är väldigt synlig i det här communityt där han liksom håller till.
Mm.
Och folk tror på hans sak och vill jobba med honom för att skapa ett mer integrerat samhälle.
Mm.
Och den här rörelsen, alltså de gör... bra grejer, liksom. Restauranger, sjukhus och kyrkor som varit jättestrikt segregerade blir mer inkluderande. Inte såklart bara tack vare den här rörelsen, men de är en stor del av det.
Mm.
Och Jim Jones blir i all sin Elvishet någon sorts ikon, talesperson, symbol för integrationen i Indianapolis. Liksom.
Ja. Kan vi liksom sätta punkt här? Alltså, måste det hända något dåligt efter det här?
Nej, men jag vet. Alltså, verkligen.
Så här, det är klart nu. Slut.
Exakt.
Hej då, ses nästa vecka.
Det var liksom en Martin Luther King story. Nu är vi alla medborgarrättskämpar här.
Mm.
Nej, men 1960 så gör borgmästaren i Indianapolis honom till direktör för det lokala kommissionen för mänskliga rättigheter.
Okay.
Som du sa innan. Rörelsen, det låter som att den startar sig ett gott syfte. Mm. Men it's about to take a dark turn.
Okay.
Vi ska göra ett hopp i tiden på cirka 20 år.
Mm.
1974, nu är Jim Jones 43 typ.
Mm.
Han köper ett stort landområde i den sydamerikanska djungeln i Guyana. Säger man Guyana?
Ja, jag tror det.
Guyana. Vid den här tiden så har ju liksom rörelsen funnits i cirka 20 år. Och Jim har redan flyttat huvudkontoret ett par gånger. Han har hoppat runt lite i olika delar av USA och till slut hamnat i San Francisco. Oavsett vart Jim Jones tar vägen så följer medlemmarna med.
Mm-hmm.
När de hamnar i San Francisco så är de cirka 3000 personer.
Åh, jävlar!
Och nu har han då köpt det här stora landet.
Vänta, vadå? Så han att liksom, vid det här laget har han 3000 personer som följer med honom när han flyttar på sig?
Ja, alltså i princip. Det är ju folk som ansluter vid varje ställe och rörelsen växer liksom. Det är klart att folk är ju med i rörelsen även fast de kanske inte flyttar med hela tiden. Men liksom totalt så räknar man cirka 3000 personer
jäklar,
den
sjukt.
Tiden. Mm. Och nu då så har han köpt det här landområdet i djungeln. Det är alltså 1500 hektar. Mark. Och han vill att det här ska bli ett kollektivjordbruk. Så att han tänker sig att rörelsen ska odla tropiska frukter, grönsaker, leva liksom...
Låter supertrevligt.
Mm.
Love it.
Exakt. Exakt. Han döper stället till Jonestown. So appropriate.
Mm.
Jag vet inte om det här...
Lite självcentrerat.
Exakt. Det är så om jag skulle döpa ett ställe till så Vicky Valley eller någonting.
Oh my God.
Det lät också gulligare.
Ja.
Men nu börjar Jones också bli väldigt så red flaggy igen. Han börjar jobba upp en stor, stor paranoia. Han återvänder till sina läsningar av Adolf Hitler. Och börjar formulera tankar om att det finns en yttre gemensam fiende. Alltså om Hitlers yttre fiende var judarna så är Jim Jones yttre fiende den amerikanska regeringen. Och vilken bättre plats då att fly till än en djungel långt bort från USAs regering.
Mm.
1977 flyttar Jones permanent till djungeln.
Mm.
Och ungefär 1000 personer följer med honom. Och tänk då, det är alltså en stor move. Lämna hela sitt liv i USA för att flytta ut in the middle of nowhere.
Där det också inte finns något än, eller?
Nej. Exakt.
Utan det är bara, han har köpt djungel, det är ingenting. Alltså...
Exakt. Alltså, i deras ögon så blir det då en flykt från... För att många är fortfarande påverkade av liksom den rasismen som finns i USA. Och de är liksom trötta på samhället som är där helt enkelt. Och,
ja, säkert besvikna.
Ja, exakt. Och de vill hjälpa sin karismatiska ledare att bygga upp det här socialistiska samhället som han har envisioned for them. Liksom,
ja, och jag kan tänka mig att han har ganska mycket... Alltså, det är lätt att ta tilltro till en man som har fått de här liksom, fina utmärkelserna för inkluderande arbete i samhällen. Liksom.
Exakt.
Ja.
1977 så får han också en jättefin utmärkelse som heter Martin Luther King Jr. Humanitarian Award.
Men alltså... Ja. En person som får den typen av public, alltså utmärkelse, det är klart man litar på. Alltså...
Vi kan flytta till djungeln. Alltså, eller? Nej, men så att de kommer ut dit och precis som du sa, det är verkligen bara djungel först. Det är gräs och det är träd och that's it. Men församlingen börjar bygga. De bygger bostäder, de bygger liksom lägenhetsbyggnader, typ 50 stugor där folk ska bo. Oh,
yeah.
De bygger skolor, de bygger liksom makeshift sjukhus, typ. De fixar med vatten, de drar el.
Nej,
alltså,
gud! Ja, ja. De gör ett helt samhälle.
Verkligen. Och i hela området sätts det upp högtalare. Där kan alltså pastorn Jim Jones tala till sin församling oavsett tid. Och det här, de här högtalarna liksom ekar över hela området.
Okay.
De här kommer bli ganska viktiga.
Oj, vad sektigt.
Sektigt är ordet. Och en av de viktigaste byggnaderna i Jonestown och i hela vår historia idag är paviljongen. Paviljongen är som en rektangulär byggnad med ett plåttak som hålls upp liksom av träpelare på sidorna. Men det finns inga väggar för att det är ju skitvarmt i djungeln, så det behövs liksom inga väggar typ.
Nej.
Och inuti paviljongen så finns det en scen där Jim Jones har en trästol där han ska liksom sitta och predika för sin församling. Och sen så då framför scenen så är det liksom massa träbänkar där medlemmarna kan sitta och lyssna. Det vi ska komma ihåg, alltså nu börjar det ju ganska likna ett samhälle liksom. Det finns byggnader och skolor och sånt där. Men vi är fortfarande mitt i djungeln. Det är fortfarande fett svårt att ta sig dit.
Och därifrån.
Precis. Församlingen ska bara hinna bo i djungeln i ett år. Innan vi når den ödesdigra dagen i november 1978. Vilka är det som kommer hit då? Alltså vi har ju sagt att det kommer ungefär 1000 personer. Men jag tänkte att vi skulle liksom lära känna en av dem lite mer in depth. Så en av personerna som kommer dit är 25-åriga Vernon Gosney. 25-åriga Vernon och hans 5-åriga son Mark. De kommer till djungeln i mars 1978. Och Vernon, han har liksom sökt sig till folkets tempel tidigare. Han och hans fru blev utstängda av sina familjer på grund av att paret inte hade samma etnicitet. Så att familjerna var väl som många andra vid den tiden otroligt rasistiska och accepterade inte helt enkelt det paret. Och då blev den här inkluderande församlingen perfekt för dem. Men sen så tragiskt nog så dog Vernons fru i, när hon födde sonen Mark, alltså i förlossningen. Och nu då 5-6 år senare så blir liksom den här flytten till djungeln ett försök att börja om för sonen och för Vernon. Så de kommer till djungeln i mars 1978 och de möts av den här stora höga välkomstskylten där det står Welcome to Jonestown i stora gröna bokstäver.
Mm-hmm.
Och de möts också av en massa beväpnade vakter.
Förlåt?
Som patrullerar kring hela området.
Why?
Exakt det undrar pappa Vernon då.
Jag förstår.
Han kände bara, varför behövs det här? Det här ska ju vara ett fridfullt samhälle. Det här ska vara ett jämställt samhälle. Det här ska liksom vara en utopi i princip. Och sen så istället så möts han av en massa vakter.
Av vapen och vakter.
Det är någonting som känns fel helt enkelt. Men han är också övertygad om att det här är det bästa stället för hans son Mark. För han är trött på liksom segregationen och rasismen och allt som det amerikanska samhället står för i hans ögon. Så att han går in i Jonestown. Han tar ett jobb på jordbruksfältet. Det är fett tungt arbete. Det är varmt. Det är liksom djungelvarmt. Men de som inte är produktiva i värmen blir misshandlade av Jones närmaste män. De blir misshandlade. Och man får liksom inte säga någonting emot pastorn eller...
Men, och jävlar! oj, this took a dark turn quickly.
Ja.
Vadå, och då hade det här inte varit aktivt i liksom mer än ett år ens.
Nej, exakt.
Men då var ju det, alltså den typen av samhälle var ju Jim Jones tanke då från början.
Men han har ju redan blivit alltså helt crazy, alltså makt crazy. För han köpte ju liksom djungelområdet 74 och nu är vi liksom 78, så att de har ju byggt under flera år, men nu när det verkligen är ett samhälle där folk lever, så har han ju bara tagit över helt med den här.
Jäklar.
Men livet flyter liksom på för Vernon och sonen Mark. Och sen då i oktober 1978, mitt i natten, så slås högtalarna på i hela Jonestown. Och man hör Jims röst eka ut över hela området. Alla medlemmar ska samlas vid paviljongen, säger han. Så det är bara att gå upp. Det är Vernon...
Mitt i natten efter en hård dags
jobb. Ja, ja. Det är ett larm som tjuter över hustaken. Det går liksom inte att ignorera även om man hade velat. Det är dags för vad pastorn kallar för en vit natt. Och de vita nätterna innebär helt enkelt att pastorn anser att det är ett hot som är liksom approaching, eller väldigt nära. Och att alla måste hålla sig vakna för att kunna skydda församlingen, skydda sig själva och skydda Jonestown från det här hotet.
Och vad är det för hot?
Alltså det säger han ju inte alltid, utan han säger att det är ett hot, och alltså ofta så är ju amerikanska regeringen det han menar när han menar hot typ, eller så, outsiders.
Okay.
Men alltså folk är ju trötta på det här, för det är ingenting som händer, det är ingen som attackerar Jonestown liksom.
Nej, det är det jag tänker, det låter som att det bara är hans huvud.
Ja, men de har heller inget val, för vad ska de göra? Det går beväpnade vakter literally överallt. Ja. Så att Vernon och sonen Mark går mot paviljongen tillsammans med de andra.
Jag måste bara inflika en snabb grej. Det känns så jävla sjukt att Vernon, knowing what he knows, alltså så här, det är beväpnade vakter här och jag håller på att jobba ihjäl mig och det är någon galning som skriker i högtalarna på kvällarna, att han ändå tycker att det är preferable mot att låta hans son växa upp i USA. Alltså, ja, det blir ju tydligt hur vidrigt det var.
Ja, eller i alla fall hur vidrigt han upplevde att det var liksom. Ja. Alltså, eller man vet ju inte heller vad Jim Jones har liksom lurat i honom om the outside world heller.
Nej, det är sant.
Men verkligen, och de tankarna kommer också leda till helt sjuka beslut i Vernons och Marks liv lite senare. Eller väldigt snart. I alla fall, de kommer fram till paviljongen och där sitter då Jim Jones. Han har på sig de här coola, tonande glasögonen som han är så känd för. Jim Jones sitter då på sin scen med de här glasögonen och medlemmarna instrueras att ställa sig i ett långt led framför scenen. En och en ska de stå där. Och sen så när de kommer fram till scenen så får de varsin pappersmugg med en röd vätska i. Och Jim Jones säger att muggarna innehåller gift. Och alla måste dricka det.
Va?
Japp. Och en efter en så säljer de vätskan.
Oh my god. Nej, men det här är så djupt sektigt.
Men ingenting händer. De har druckit vätskan, ingenting händer. Det visar sig att allt har varit ett test. Han har alltså...
Han är sjuk i huvudet! Vad i helvete?
Jim Jones har alltså prövat lojaliteten på sin församling i det som man kallar för ett revolutionärt självmord.
Åh fy fan vad sjukt.
Ja, det här är alltså i oktober 1978. Och det här blir liksom för mycket för Vernon. Han känner bara, nu är det dags att get out på riktigt. Och han börjar planera hur han ska sjutton ta sig ut utan att upptäckas.
Ja, för kan något sånt där hända, då kan fan vad som helst hända.
Ja. Alltså, om vi börjar öva blir det ju på tydligt att självmord.
Det är en galning som styr det här.
Men time to get out. Han lyckas hitta en annan person som också är missnöjd med sin tillvaro i Jonestown. Och vi får också komma ihåg att det här är sjukt risky att liksom ens fråga någon annan person det här. För att tänk om de skvallrar. Då är det ju fakt liksom. Och samtidigt som folk börjar tröttna inifrån och börjar liksom prata med varandra om det, så börjar också anhöriga där hemma bli lite oroliga. För att folk har ju bara lämnat sina familjer och lämnat allting. Och det är inte asmånga vykort som skickas från Jonestown hem till USA. Liksom. Vi vet inte vad som händer där. Och det börjar gå rykten om att folk hålls till fånga och att ja, men, att de misshandlas och sådana saker.
Ja, det är klart att man blir jätteorolig som familj.
Verkligen. Och de anhöriga lyckas få en congressmans uppmärksamhet, en kongressman i USA då. De får hans uppmärksamhet och berättar om de här ryktena. Och han lovar att undersöka saken och åka ner till djungeln. Mm. För att liksom kolla in organisationen. Mm. Och nu är vi i november 1978. Så det har ändå gått relativt fort.
Mm, verkligen.
Så den 17 november så landar kongressmannen, några av de oroliga anhöriga och ett team av journalister i den här djungeln. Det finns liksom en liten landningsbana ganska nära, eller ja, inte en bit ifrån Jonestown.
Okay.
Det är lite strul att komma in på området för Jones, alltså Jim Jones har liksom varit skeptisk överhuvudtaget till att de ska komma dit. Och han inleder långa förhandlingar om vem som får komma in och inte och bla bla bla. Han är ju bara paranoid överlag liksom. Mm. Så att han är inte jättepeppad på att folk utifrån ska komma in.
Nej, och också någon från regeringen som han då hatar.
Exakt. Men kongressmannen får i alla fall komma in och börja intervjua personer han träffar. Och i alla vittnesmålen så säger folk: vi trivs toppen, jordbruket är bördigt, alla äter så himla nyttigt här. Så att den här kongressmannen går runt och bara, vad händer liksom? Mm. För att i verkligheten är skördarna få, församlingen svälter. Ja, vi vet ju, de övar på självmord om nätterna. Det är ju verkligen. Men ingen vågar berätta sanningen. Och Jones har tvingat församlingen att öva på allt de ska säga inför att kongressmannen ska komma dit. Så att allt är ju liksom inövat. Men vår vän Vernon, han ser ju att kongressmannen är där. Och han ser sin chans att ta sig ut. Så han går genom Jonestown med en lapp i fickan. Och på den lappen står det liksom en mening bara: hjälp oss att ta oss ut ur Jonestown. Han får syn på kongressmannen, går fram till honom och trycker lappen i handen på honom liksom. Och hoppas liksom att ingen ser. Och den här lappen får såklart kongressmannen att bli ännu mer misstänksam. Och han frågar direkt människorna runt omkring sig om det är någon som vill lämna djungeln. Och de som vill åka erbjuds plats på hans flygplan som kommer lyfta från Guyana dagen efter, alltså den 18 november 1978.
Mm.
Totalt 15 av de 1000 medlemmarna vågar skriva upp sig för att återvända till USA. Det är inte asmånga, men det är ändå väldigt stort liksom, för att man vet ju vad risken är. Liksom. Men man tänker att om man åker med kongressmannen så borde man vara safe.
Ja.
Eller?
Ja, det hade jag tänkt.
Ja, visst. Nu måste Vernon bestämma sig. Ska han och sonen Mark faktiskt lämna Jonestown?
Mm.
Han tittar på sin son och vi vet ju hur Vernon tänker kring liksom, the outside world. Han tänker att den är hemsk. Liksom.
Ja.
Han tänker att den är ännu värre än Jonestown är. Och han beslutar sig för att sonen kommer få det bättre om han är kvar. Så han sätter sig på huk framför sonen Mark och förklarar att han, liksom, pappa ska iväg ett tag.
Oj! Men vadå, jag har så han lämnar kvar sin son men ska åka? Okej, okay. Ja.
Sen reser han sig upp och går mot det här traktorsläpet som ska ta honom ut ur djungeln.
Mm.
Det är sista gången Vernon ser sin son. Traktorn åker till den här lilla landningsbanan. Det är som en liten flygplats typ, mitt i djungeln. Och där står två plan och väntar. Men just som Vernon och de andra börjar gå på planen så rullar två till traktorer upp på landningsbanan. Och på de släpen så sitter det fler medlemmar från templet. Och de har vapen. Och de riktar de vapen där.
Va?
Ja, men nu, det är nu det tar en sjuk turn igen. Det är en sån jävla shootout på en landningsbana mitt ute i djungeln. Så att de här beväpnade medlemmarna som har skickats dit av Jim Jones börjar skjuta på flygplanet, börjar skjuta på medlemmarna. Kongressmannen försöker gömma sig bakom flygplanets däck men blir träffad och faller död till marken. Och det är totalt kaos på landningsbanan nu. Och också inne i flygplanet. För att en av medlemmarna som har liksom skrivit upp sig för att åka därifrån.
Nej, som mullvad.
Mm, och tar fram en pistol då inne i planet där Vernon är. Och skjuter honom två gånger i magen. Men det här är också så sjukt. Vernon blir alltså skjuten men lyckas tillsammans med en annan av medlemmarna att kasta sig över den här beväpnade mannen och liksom övermanna honom på något sätt.
Mm.
Och sen fly ut ur planet och typ kasta sig ett buskage i närheten och undvika liksom resten av skottlossningen. Liksom. Tillbaka i Jonestown så är det kalabalik. Men det är ingen som vet vad som har hänt på landningsbanan. Det enda vi vet är att det är vit natt igen.
Amen.
Det här som Jim Jones kallar för vit natt. Så att alarmet låter över hela Jonestown.
Mm.
Alla ska samlas i paviljongen. Ja, du minns den stora byggnaden.
Mm.
Det ingen vet är att den här vita natten inte är en övning.
Nej, men sluta! Oj, jag får sån stress av det här. Och det är ju, vad heter han, Mark?
Mark,
då är han kvar där själv.
Mm. Ja. Jones sitter i sin trästol uppe på scenen och börjar predika. Och det sjuka här är att alltså hela den här sista predikningen är inspelad.
How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. Mm. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today.
Pastorn sitter där uppe på scenen och säger till sin församling: jag har försökt ge er ett bra liv. Men trots det så finns det medlemmar här som vill förstöra för oss. Och som liksom konspirerar with the enemy, typ. Och sen så säger han: om vi inte får leva i fred så måste vi dö i fred.
If we can't live in peace, then let's die in peace.
Det som kommer nu är liksom det värsta. För att vid ett bord utanför paviljongen så står några av medlemmarna och häller upp vatten i stora tunnor.
Mm.
Och i de här tunnorna så hälls det i ett pulver som kallas för Flavor Aid, som gör att det blir rött, den här vätskan blir röd.
Mm.
Det är samma vätska som de drack på den här fake vita natten.
Mm.
Skillnaden är att den här gången så blandas också två andra ingredienser ner i vätskan. Sömnmedel och cyanid. De tvingas helt enkelt att dricka det här.
Men hur blir de tvingade till det?
Ja, alltså Jones predikar ju där framme vid scenen.
Ja.
Och börjar snacka om liksom att de nu ska dö för att det är deras värdighet typ, och att de måste få dö i fred liksom.
Mm.
Och församlingen blir förtvivlad och bara så här: men ska vi inte skona barnen åtminstone?
Ja.
De är så himla små. Och då säger han: förtjänar inte de också frid? Och så bestämmer han sig för att det är barnen och ungdomarna som ska dricka först. Så de ska kliva fram till den här scenen och få liksom pappersmuggarna med den här saften. Och den första personen som kliver fram är en ung kvinna med sin ettåriga bebis. Och sen så får de här pappersmuggarna, och sen så får hon en plast, som en plastspruta, alltså utan nål liksom, bara för att hon ska kunna ta upp vätskan och spruta in i bebisens mun.
Mm.
Och ja, det är allt fler barn som tar det, och den här vätskan smakar liksom tvål typ, och man väntar en liten stund och de vet liksom inte om det här är på riktigt nu eller inte.
Nej.
De
hoppas säkert att det är en till.
Exakt, men sen efter en stund så börjar det liksom bildas vitt skum runt barnens munnar och de börjar skrika
Gud.
Och liksom vrida sig i smärta i ja, de här ja. Så det är helt enkelt inget test den här gången, utan de vuxna tvingas se på medan deras barn liksom kvävs till döds av det här giftet. Och bland de första barnen som tvingas ta cyanidsaften är femåriga Mark.
Mm.
Alltså Vernons son.
Mm.
Som blev lämnad av sin pappa.
För att pappan trodde att han skulle vara tryggare där.
Exakt.
Åh, jävlar.
Trots då att folk ser hur de här barnen dör, så är det ingen som flyr. För det är ingen som kan fly. För att runt paviljongen så har Jim Jones vakter ställt i. Och de här vakterna har alltså armborst, jag säger.
Oj.
Alltså armborst och ja, olika typer av skjutvapen riktade mot medlemmarna som står där inne med cyanidsaften. Så de har liksom inget val. Antingen tar de giftet eller så skjuts de till döds. Bara för att liksom måla upp den här scenen, så är vi liksom i den här paviljongen. Pastorn pratar liksom oavbrutet nästan hela tiden. Han hör hur folk skriker och folk ligger och vrider sig och dör. Och han bara fortsätter att prata om att de ska dö i värdighet för att fienden inte ska komma åt dem.
Och det här finns inspelat.
Ja. Och sen då, ju fler personer som tar det, så börjar vakterna leda ut medlemmarna till gräsmattan som är utanför. Och folk sätter sig ner på gräsmattan, folk börjar rulla runt i det gräset där. Och även personerna som inte har tagit giftet än ser ju vad som händer. För det finns inga väggar, så de ser liksom hur folk ligger och dör på gräsmattorna.
Ja.
Och till sist så har alla tagit det, oavsett liksom vad de själva vill. Och när Jim Jones ser att alla i församlingen har avlidit, så tar han fram en pistol ur sin ficka. Höjer den mot huvudet och ler. Och sen,
okay.
Och sen håller han in omtryckaren.
Oj.
Och sen är det liksom tyst i Jonestown. Det är inga mer mässande, det är inga fler barn som skriker eller skrattar. Och allt som finns kvar är de här gräsmattorna som täcks av rader och rader och rader av döda kroppar. Jag har en bild även på det.
Åh, oh, fy fan. Åh, oh, jäk... Men gud, det är så många. Åh, oh, herregud, vad hemskt.
Det är också så sjukt, för de har på sig färgglada kläder. Så det ser nästan ut som en mosaik liksom, på det här gräset utanför paviljongen. Totalt dör 918 personer i Jonestown.
Mm.
Och ungefär 300 av dem är barn. Alltså, det är några få som överlever. Och det är för att de slumpmässigt har blivit beordrade att typ lämna Jonestown av Jim Jones innan allt det här började. För typ politiska eller affärsmässiga uppdrag. Alltså, okay. De har blivit bortskickade, men tanken var hela tiden att de skulle komma tillbaka.
Mm.
Och det var några som lyckades på något sätt fly ut i djungeln. De här kropparna upptäcks av lokala invånare. Alltså inte från Jonestown, utan från liksom
närliggande byar och sånt.
Exakt. Dagen efter katastrofen, den 19 november 1978. Och sen en dag senare så kommer amerikanska myndigheter dit. Och det är liksom slutet på historien om Jonestown där i djungeln. Vår vän Vernon, som var 25 år då, han räddas från den här landningsbanan där han ligger skottskadad.
Ja, så han klarar sig även fast han
klarar sig. Och han flyttar sen till Hawaii och utbildar sig till polis och liksom försöker ta sig vidare i livet. Men han kommer ju såklart aldrig över att han har lämnat sin son.
Nej.
Där.
Nej.
Efter den här massaken så blir uttrycket "Don't drink the Kool-Aid" väldigt populärt i USA, men också i resten av världen.
Jag visste inte att det kom därifrån, men jag har förstått det som att det är typ så. Var inte så gullible, alltså var inte
lättlurad. Var inte naiv, var inte lättlurad, exakt. För att, och det är ju för att Kool-Aid är liksom det här pulvret, fast det riktiga pulvret som de använde heter Flavor-Aid, så att det märket fick sig en känga. Men exakt, det betyder liksom var inte lättlurad i princip. Men det är också många som har tagit väldigt illa upp.
Ja, precis. Det blir ju vidrigt om man vet att det kommer därifrån.
Ja, för att det handlade inte om att de var lättlurade, utan det handlade om att de blev literally tvingade till att ta livet av sig. För att de liksom hamnade under kontrollen av den här maktgalna Jim Jones. Så det är också en av debatterna som har haft. Liksom, för det är ju det största kollektiva självmordet i världshistorien.
Mm.
Men jag vet inte.
Men var det självmord?
Exakt. Eller är det bara ett rent av massmord liksom, i och med att de tvingades? So that's the story about Jonestown.
Så jäkla sjukt. Alltså, jag visste lite grann av det här innan, men inte alls så här detaljerat.
Nej.
Så jäkla galet.
Men det är också så sjukt att det tar så många turns i bara. Först så liksom flyttar de dit och det ska vara någon socialistisk utopi.
Ja.
Och sen så blir det en shootout på en landningsbana mitt i djungeln.
Ja, vad är det
som pågår? Det är som att någon har skrivit det som en amerikansk film. Typ. Alltså.
Men, och det är också så offensive att det är så, don't drink the Kool-Aid. Alltså, folk som var less på att leva i ett segregerat vidersamhälle träffar en man som säger, jag har fått de här utmärkelserna för att jag är en nice dude som tycker att alla är lika mycket värda. Häng med mig och min härliga kyrka. Alltså, hur fan skulle de ha vetat?
Nej, exakt. Men okej, så att den här veckan blev det 8,7 miljoner
liter
sirap Och
världens största kollektiva inom citationstecken massmord. Nej, självmord. Exakt. Ja, inom parentes massmord. Vi tänker oss att vi ska ha någon typ av sociala medier för att vi vill höra vad ni tycker om det här. Alltså, ja, det är ju hela poängen med att vi utsätter oss själva med att sitta och liksom höra på våra egna röster när vi pratar om det här. Och inte bara göra det på våran kammare som vi gör i vanliga fall. För att vi vill så himla gärna höra vad... Alltså även om det är så en person som lyssnar på det här och tycker att det är intressant. Snälla, skriv till oss på något sätt. Säg vad du tycker, tänker, känner. Om du har egna teorier. Om du har tips på något annat du vill att vi ska snacka om. Vi hade levt för det.
Ja, 100%. Och vi tänker också att vi ska lägga upp de här bilderna. Och kanske även lite av ljudklippen som inte kom med i avsnittet. På våra sociala kanaler. Så att ni också kan se Jim Jones och hans... tonade glasögon.
Ja, jag kan leta upp någon bild på den där sirapstanken också.
Ja, så vi förstår hur mycket 8,7
miljoner. Ja, för att alltså, jag har ju sett bilder på den och det är insane. Det är helt galet. Mm. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.